natten ikväll. Kommer du att tänka på något får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30. Vårt nummer precis som vanligt. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida också. Ni är många som skriver där. Kerstin Larsson bland annat som skriver ett barndomsminne. Det är när jag plockade de första blåsipporna till mor. Mor blev glad för då hade våren kommit, skriver hon. Lena Pettersson skriver när mamma och pappa åkt utomlands och jag låg över hos min mormor och morfar så fick jag oturligt nog vattkoppor. På morgonen så fick jag kaffe på sängen med mjölk i och en bulle och små miniböcker som jag kunde läsa i som plåster på såren. Och det hjälpte ju lite, det var kärlek, skriver Lena. Du kan också skriva där. På vårt Instagramkonto så har jag delat med mig av mitt eget lilla fotoalbum från när jag var liten. Och man kan lätt se på väldigt utsvängda byxor där att det där var fotat på 70-talet. Ja, det finns en massa bilder där. Men kul är om du ringer in till mig med ditt barndomsminne. Jag är nyfiken på vad du kommer att tänka på när jag säger varmt barndomsminne. 020 22 10 30.
Här är Ekot. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har bett en domstol stoppa president Trumps utplacering av marinkåren och nationalgardet i Los Angeles. Och det här är en infekterad strid och så här sa vår USA-korrespondent Roger Wilson på plats i Los Angeles för en stund sedan.
Det pågår ett ordkrig kan man säga mellan Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Donald Trump. Men Trump-administrationen har också aviserat enligt sajten Politico att man undersöker möjligheten att dra in federala utbildningsstöd till Kalifornien. Och det här skulle ju kunna vara ett tecken på att man då använder pengar helt enkelt för, som inte handlar om protesterna eller migrationspolitiken utan även andra delar av federala bidrag till Kalifornien för att på det sättet sätta press på Gavin Newsom och politikerna här i Kalifornien som ju motsätter sig Trumps försök att borda hit eller Trumps beslut att borda hit både medlemmar av nationalgardet och militären.
Du är på plats i Los Angeles. Hur är läget där nu och vad tror man om eventuellt fortsatta protester?
Just nu är det ganska lite demonstranter här på baksidan av The Federal Building. Även om de kanske är högljudda, om ni hör dem i bakgrunden. Men igår så tog demonstrationerna fart på eftermiddagen egentligen. Och det blev också ett långt efterspel. Polisen splittrade demonstranter. Men folk lämnade inte gatorna utan var kvar i små fickor i centrala downtown LA långt in på natten. Det finns också rapporter om inbrott och viss plundring som skedde under natten till tisdagen.
Sa USA-korrespondent Roger Wilson. Antalet dödade palestinier vid israelisk-amerikanska matutdelningscentraler fortsätter öka. Enligt hälsodepartementet i Gaza har 36 människor dödats och över 200 skadats i samband med att den israeliska armén idag öppnade eld vid olika distributionscenter i Gaza. Den israeliska armén uppger till Ekot att man sköt varningsskott mot vad man kallar för misstänkta som utgjorde ett hot mot de israeliska trupperna.
Bilderna på slitna ambulanser som transporterar dödade och skadade till delvis fungerande och sönderbombade sjukhus upprepar sig dag för dag i Gaza. Även idag har människor i Gaza som försökt ta sig till matutdelningsställen skjutits till döds av israelisk militär vid olika distributionscenter i både södra och mellersta Gaza. Centren tillhör det kontroversiella israelisk-amerikanska stiftelsen Gaza Humanitarian Foundation. De flesta skadade och dödade utsattes för beskjutning av den israeliska armén vid så kallade Netzarim-korridoren som Israel den ena stunden beskriver som en stridszon och den andra som ett område där humanitärt bistånd delas ut. Området är plöjt och svårt att ta sig igenom både till fots och med bil, vilket försvårar att ambulanserna når skadade i tid. Det berättar läkaren Mohammed Abu Safia till nyhetsbyrån Reuters. Läkaren Abu Salmiya larmar om att flera av de skadade kommer avlida på grund av brist på mediciner och medicinsk utrustning. Den israeliska armén uppger till Ekot att man känner till rapporter om flera personer som skadades i området när armén, citat, sköt varningsskott mot misstänkta som utgjorde ett hot mot trupperna. Samar Hadros, Jerusalem.
Sveriges Television skriver att de just nu har tekniska fel som påverkar både sajten och appar. I söndags drabbades SVT av en överbelastningsattack, något som påverkade stora delar av deras digitala utbud. De skriver att det i nuläget är oklart om dagens tekniska problem har med söndagens attack att göra. Felsökning pågår och det finns i nuläget ingen prognos för när problemen kan vara lösta. Regeringen ska få ökad makt vid allvarliga kriser i fredstid, som till exempel naturkatastrofer, terroristattacker eller pandemier. Detta enligt ett förslag om ändringar i grundlagen som regeringen lämnat till riksdagen idag. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet stödjer förslaget som innebär att en regering i ett allvarligt krisläge ska kunna fatta beslut som normalt sett skulle ha tagits av riksdagen. Regeringens beslut ska i efterhand prövas av riksdagen. Vasaskeppets lilla syster Falken har hittats på botten av Finska viken. Skeppet hittades för 50 år sedan och har nu identifierats av arkeologen Niklas Eriksson vid Stockholms universitet. Och det gjordes med hjälp av ett fynd på skeppet.
Det var jättekul, såklart. Jag blev eldologer så att jag sprang ut ur mitt arbetsrum och haffade en kollega och berättade att nu måste jag berätta en häftig sak. Nu har jag faktiskt identifierat ett skeppsvrak som jag inte visste existerade.
Och det var inte vilket skepp som helst som Niklas Eriksson hade kunnat identifiera. Falken, ett 35 meter långt, lyxigt fartyg från 1600-talet som skeppat många kändisar under sina år.
Falken användes just som en limousin att färdas mellan olika städer i stormaktssvenska riket. Så att Lennart Torstensson och Johan Adler Salvius, Karl XIX Gustav, innan han blev kung.
Även om Falken ligger på botten av Östersjön kan man få en ganska bra bild över hur skeppet såg ut. På Vasamuseet i Stockholm pekar Niklas Eriksson på alla detaljer som Falken har i likhet med sitt äldre syskon. Balkongen är i aktern, spisen inne i skeppet som ska kunna mätta många trupper. Samma öppningar på skeppets sidor för kanonerna. Och kanske har Falken även ett lejon, precis som Vasa har längst fram i fören.
Vi står ju här under galjonen på Vasaskeppet. Alltså den här stora plattformen som är full med skulpturer som skjuter fram framför fören. Och längst fram så finns ju det här galjonslejonet.
Niklas Eriksson, forskare, Stockholms universitet, reporter Isak Krona. Över Götaland och västra Svealand ligger ett uppsprickande molntäcke. Östra Svealand och stora delar av Norrland får moln som dröjer sig kvar. I Ekostudion, Simon Karlsson.
Det här är Karlavagnen i P4 med Sarit Monastirski.
Ja visst, och det är fina varma barndomsminnen som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi fått hälsa på Ulrikas mormor Eivor. Och på kökssoffan där hemma hos mormor, där låg Ulrika och läste året runt som 7-åring medan mormor lagade mat. Och kökssoffa, ja, det har Ulrika hemma. Det är ett måste, säger hon. Jan-Erik pratade jag också med. Han var 9 år när han fick stanna uppe mitt i natten och höra när Ingemar Ingo Johansson vann över Floyd Patterson i boxningsmatchen i New York den 26 juni 1959. Jag pratar också med Simon från Gotland och i det samtalet då handlade det om Gotlandsbullen och kärleken till maten som kom från farmor. Och så Maria då, som fick en oväntad vänskap när hon bara var 5 år. Hon blev vän med Herbert. Herbert var runt 80 år. Du som lyssnar just nu, vilket minne från barndomen är det som gör dig lite extra varm i hjärtat? Precis det minnet vill jag höra om ikväll. Har du möjlighet? Ja, men ring då 020 22 10 30 eller så mejlar du till mig karlavagnen@sverigesradio.se. Det här är Karlavagnen i P4. Välkommen! I miss you, pushing me close to the edge. I miss you. I wish I knew.
fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on. If you make it all wrong, let 'em make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on. If you make it all wrong, let 'em make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life, yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on. If you make it all wrong, let 'em make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. I miss you, I miss you. I wish you will come back to me.
Sara Larsson, Ruin My Life, du hör den här i Karlavagnen där vi fullkomligt frossar i barndomsminnen. Det är superhärligt att höra alla era historier från barndomen. Vi ska få lyssna till ytterligare en sån nu. Vi ska ta oss till Åsunda och Stefan Hederström. Hallå Stefan.
Hej.
Hej. Vad är det för ett minne som har poppat upp hos dig?
Ja, kanske inte ett minne som är specifikt sådär, men kanske just det här att man som barn upplevde att min farmor och farfar, mina farbröder, man fick tiden liksom.
Hur då?
Man fick tiden. Man fick kanske inte, jag fyller snart 60, ja, jag är född 65, då man växte upp i slutet på 70-talet, 80-talet. Och man kanske inte fanns så mycket grejer, men man fick väldigt mycket tid. Jag minns mina farbröder. Man fanns alltid ett knä att krypa upp i. Och det fanns alltid liksom kanske inte något specifikt minne, utan mer hela barndomen, just det här med att man fick tid helt enkelt, som man kanske inte får idag. Man får en mobil eller ett tv-spel eller en skateboard istället. Förstår du lite grann?
Ja, men jag är med. Men hur tänker du kring det idag? Alltså, har du tid att ge till någon?
Jag har ju försökt ge. Man är ju alltid formad av den uppväxt man får, så man har ju alltid försökt ge sina barn detsamma, så att säga. Så tror jag menar, det är ju inget unikt med mig, utan så tror jag alla föräldrar försöker. Man är ju alltid formad av sitt barndom. Så är det, så man försöker väl ge, ja, men så mina barn, de är ju pluggar ju och jobbar och sådär, så att men jag har ju sagt åt dem så här lite grann kanske att ja, ni kanske inte fick allt ni ville när ni, och kanske inte allt blev så där jättebra när de växte upp, men om de säger att de inte fick tiden eller mitt engagemang, då kommer jag ge mig in i en debatt.
Men du, jag sitter och funderar på när du pratar om din farmor och farfar och farbröder och sådär.
Ja, lite sådär.
Ja, tänker jag. Alltså, var det så att du fick liksom följa med på grejer då? Alltså så, det ja, som de gjorde? Ja, eller var det mer att de var där så att du kunde liksom...
Ja, de var där liksom. Jag tror alla som, om det är någon av mina släktingar och kusiner som lyssnar nu,
ja,
så skulle förmodligen ingen säga emot det här farmor Edit och farfar Åkes aura som fanns liksom.
Vad var det för något? Går det att ta på liksom vad de hade där?
Vet inte riktigt. Kanske går att ta på, ja, men just den här värman, alltså min farmor Edith var ju den här som det var ju i byn Mortsbo utanför Gävle och hon är nog lite halvkänd där, men och farfar Åke var väl också så där lite så där, de här som alltid fanns där, som alltid, det är en auran sprids till mina farbröder och mina fastrar. Liksom det här att man alltid, jag menar att man som barn kände, det är min minnesbild liksom, att man aldrig var i vägen, man var aldrig till något problem eller så här, hörde aldrig, gå och sätt i hörna och var tyst och liksom, eller man förstår.
Ja, nej.
Det är liksom den här lite grejen att man kröp upp i farbror Lasse, vet jag, han skulle alltid bre mackorna då, för det är så ständigt återkommande. Han bor på Arholma idag och är pensionär sedan många år.
Mm. Varför skulle han bre mackorna då? Eller vad?
Ja, därför att då var det extra små, 3 skivor ost och lite sådär. Och farbror Torsten, han åkte motocross och var lite ballare än alla andra farbröder. Just att barna var aldrig i vägen. Liksom. Jag upplevde det är möjligt att mina kusiner, om någon skulle lyssna, har en annan uppfattning.
Det är min bild.
Liksom, att, jag, det känner jag som en...
Det jag hör Stefan, det är att ni blev sedda och hörda utav dem. Alltså det var någon som såg och det var någon som hörde och engagerade sig och sådär.
Precis, som jag kanske kan se att det inte finns idag. Jag minns en episod i något sportlov. Det här nu pratar vi ju alltså sent 70-tal, sådär någon gång, och mina kusiner och jag, vi hade ju farfar skottade ju gården då med, eller liksom infarten med en sån här snösläde, och alla som vet vad det är, man tog liksom ett knippe snö i den där snösläden, så sköt man det över vägen på andra sidan så att säga. Och vi spenderade en hel dag på att underminera det där. Vi grävde liksom hål under det så att han skulle ramla igen när han började skotta sen nästa gång. Så här. Och liksom, han var inte arg för det. Det berättade ju min farmor senare att han tyckte det var väldigt fascinerande att vi hade lagt en hel dag på att skotta små stigar och underminera det där då. För att han så mycket tid till honom så att säga, tyckte han var väldigt roligt så där. Just den här han tog ett hyss, han var ju väldigt dement när han var äldre, men liksom just det där att man någonstans fanns det någon slags värme i allting och tiden, att barn aldrig var i vägen, som man tycker ser lite förlorat i dagens samhälle.
Ja.
Varför finns barnen?
Ja. Men du vet vad, jag skriver här nu. Stefan, så skriver jag tiden. Ge tiden, skriver jag här. För att komma
ge
ihåg.
Tiden.
Det var väldigt fint så som du uttryckte det.
Väldigt bra barndomsminne. Ja. Att man,
och jag är så
kanske
glad.
Kanske inte var det materiella arvågen, men tiden framför allt.
Ja, precis. Ja. Stefan, tusen tack för att du kunde vara med oss en stund här ikväll.
Tack så mycket.
Ha det så gott, ta hand om dig.
Hej.
It's a heartache.
nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die.
Det är Karla Vagnen här i P4 som du lyssnar på. Härligt att du är med mig ikväll. Bonnie Tyler med It's a Heartache var det där. Marina, hon har mejlat, hon skriver så här apropå minnen från barndomen. När vi lekte brandman, när vi inte lekte brandman och tuttade på, så hade vi andra farliga uppdrag, skriver hon. Min granne och klasskamrat Pepp ville gärna bli uppfinnare och jag hängde gärna med och testade, skriver Marina. Vi byggde fallskärmar av plast och linor, kastade oss ut för taket och det gjorde riktigt ont i benen. Tack och lov bröt vi oss inte. Vi hade många andra misslyckade försök, skriver hon också. Hans dotter fick däremot igenom sin idé i draknästet. Kul, man blir ju nyfiken nu på det där såklart. Ja, det handlar om barndomsminnen, härliga sådana i Karlavagnen ikväll.
Kanske jag aldrig någonsin kan få svar varför jag blev ensam kvar. Som att livet gav sig av och sen kom aldrig mer tillbaks. Tiden brinner mot min kind. Alla saker som jag minns flyter sakta bort ifrån där jag står. Men när jag vaknar i en sommardröm och jag känner vinden släpper sitt tag, ljuset bländar mig och det blir dag. Då ser jag solens alla änglar färga himlen för din skull. Och jag trodde att det regnar dina tårar ut av guld. Och jag ville bara skrika allt det där jag aldrig sa. Så jag faller ner på mig.
längre kan se klart. När mitt hjärtas andetag blir allt tyngre och jag känner att jag måste ge mig av. Vintern håller hårt min hand, natten klipper mina band. Känner kylan sätter stopp där jag går. Men när jag vaknar i min sommardröm och jag känner vintern släpper sitt tag, ljuset bländar mig och det blir dag. Då ser jag solens alla änglar färga himlen för din skull. Och jag trodde att det regnade dina tårar ut av guld.
E4 E20 Essingeleden kan det nu vara lite köigt där vid Gröndal i riktning mot Uppsala. Och det här beror på en olycka. Det ska stå två personbilar till höger där. E4 E20 Essingeleden alltså. Lite köigt där just nu på grund av en olycka. Och det här gäller alltså från trafikplats Gröndal i riktning mot Uppsala ungefär.
I Västergötland på okay. ett bondställe ute på landet.
Ja.
Och vi hade mina kusiner och mina föräldrar och särskilt min farmor och farfar då.
Mm.
De var ju äldre då. Men farmor hon hade alltid den på julafton då att hon skulle röra om i gröten. Hon handlade alltid den sysslan.
Ja.
Att hon skulle röra om i gröten att. Och det var så att hon hade haft barnförlamning.
Ha.
Och det hade satt sig en finger.
Okej.
Okay. Så den fingern, den stod rätt upp. Alltså, så det minnet jag har, det är när hon står och rör i gröten. Och fingern, den är alldeles rak. Den är spikrak alltså.
Du, jag sitter och tittar på mina fingrar nu. Alltså, vilket finger är det som står rätt ut?
Pekfingret.
Ja, det är pekfingret. Det stod ja. Och så hon höll i sleven med de andra fingrarna
ja,
så att säga.
Och hon hade ju den alltså jag kan se det här pekfingret framför mig och så rör hon i gröten då va.
Ja.
Alltså ja, det gick som tåget. Gjorde det.
Ja.
Alltså... Ja, det är minne för det var ju så att man hade ju föräldrarna hade ju olika sysslor.
Ja,
så
precis.
Att säga.
Ja,
det var
förstår.
Ju rätt många då va.
Ja. Och
farmor hade ju det här med gröten.
Just det.
Hon rörde om i gröten. Och mamma hade alltid hand om potatis och lutfisk och allt detta.
Ja, just det.
Då,
ja, jag förstår.
Så de var uppdelade. Men det här med fingret och att hon står och rör i gröten.
Ja, det glömmer
det var
inte du.
Ett minne som jag aldrig glömmer.
Ja, det förstår jag verkligen. Du, till jul så ska jag tänka lite på det där fingret när jag sätter i mig gröten där. Då ska jag tänka på det.
Och så hade hon ett förknäpp som jag också kommer ihåg. Och det var knötet i nacken. Så att framme, det var ju inte knötet i själva midjan. Utan det var ju som en haklapp ungefär, va?
Ja.
Fast jättestor var den.
Okej.
Okay. Och så hade hon en knut i nacken.
Ja.
Hade hon alltid en knut i nacken då. Och så den här fingern och det här när hon rör.
Ja. Ja,
de, sitter här på väggen fram och farfar i en ram.
Ja, du tittar på dem nu.
Och då kan jag se, och det syns så väl, den här fingret rätt upp, alltså på kortet med, va?
Ja.
Som jag har här.
Så du kan sitta och titta på dem nu och fingret ser du där som sticker rätt ut.
Ja.
Ja. Ja, Britt-Marie, vad fint att vi fick höra den här historien. Lite udda, och jag tror inte jag kommer glömma den faktiskt.
Det sa hon som jag pratade med innan med.
Ja.
Det är många sådana små där. Och just särskilt det att min far, han åkte alltid klockan 4 och på eftermiddagen till julbön i kyrkan.
Ja, just det.
Varenda jul. Jag var nog 7 år då.
Ja.
Och så det här med tomten.
Ja.
Det hade vi varje jul då.
Britt,
och sen efter klockan 4 då, när han kom hem, så gick han till lagården och gjorde färdig det han skulle där. Och sen på kvällen så firade vi jul med farmor och hennes finger. Och det här.
Ja.
Men vad röra i gröten.
Britt-Marie, stort tack för att du hörde av dig till oss. Farmor med fingret, det har satt sig hos mig.
Meli, vi kallar henne för Meli.
Ja, Meli. Ja, Britt-Marie, stort tack för att jag fick prata en liten stund med dig.
Ja, tack.
Ha det så gott du, ta hand om dig.
Ja, tack, samma.
Hej.
Hej. She's a 5'10" and catsuit and bamboo eye. Everybody you staring wouldn't believe that this girl was mine.
Westlife, When You're Looking Like That här i Karlavagnen. Karin Lindqvist har mejlat en otroligt fin liten historia apropå barndomsminnen. Karin skriver så här: jag minns när jag i början av 1950-talet, jag var cirka 4-5 år, kom in i vardagsrummet. Min mamma satt där och lyssnade på radion som spelade Huldas Karin med Evert Taube. Och precis när jag passerade radion så sjöng Evert Taube "God dag lilla Karin". Jag neg så fint och sa "God dag". Och så sa jag till mamma: tänk att han hälsade på mig. Nu är jag själv farmor och idag har vi firat vårt näst äldsta barnbarn som tagit studenten. Stort grattis till det, Karin. Åsa Nygård, hon skriver också så här: ett av de bästa barndomsminnen jag har är från 70-talet och in i början på 80-talet då jag fick åka med pappa i hans tankbil. Han brukade spela ett kassettband med hits med bland annat John Paul Youngs låt Love Is In The Air. Det var Abbas Take A Chance On Me, The Last Farewell med Roger Whittaker, By the Rivers of Babylon med Bonnie M och så vidare. Om jag hör någon av de här låtarna nu för tiden och blundar, ja, då tas jag tillbaka till den här tiden och jag blir nostalgisk. Han brukade köpa lite godis åt mig också, eller så bjöd han mig på saft och bulle eller någon kaka på ett konditori. Och det var snälla kunder som vi var hem till också. Tänker på detta med tacksamhet, skriver Åsa. Och jag tänker också att om du lyssnar nu så ska du blunda och så ska du minnas tillbaka till när du åkte med din pappa där på 80-talet i hans tankbil. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, take a chance, honey I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey I'm still free, take a chance on me.
We can go dance, so we can go walking.
Karlavagnen med ABBA, Take a Chance on Mia. Det kanske väcker något barndomsminne hos någon som lyssnar på det där. För det är just barndomsminnen som det handlar om här ikväll. Vi ska till Vegby utanför Ulricehamn nu. För där har vi Nisse Eriksson. Hallå där, Nisse.
Ja, hej.
Hej, hur har du det?
Jo, bra. Det är bra.
Ja, har du varit med och lyssnat på programmet någonting?
Ja, jag har lyssnat hela det, för jag har lyssnat ända sedan 1993.
Ja, det är länge
och
det.
Och sen hade jag brevkompis med Lisa Syrén.
Oj, vad fint!
Så vi skrev kort och grejer tillsammans.
Oj, vad fint. Men du, ja. Vad är det för barndomsminne som du kommer att tänka på?
Jo, det här hände 1959.
Ja.
Och då var vi så nära, min tvillingbror och jag var så nära sommarbarn på Gotland.
Ja.
Så vi var väl där två månader eller någonting. Jag minns inte riktigt hur länge det var, men minst två månader var vi där.
Ja. Men var bodde ni någonstans?
Då bodde vi, jag tror det var på Poresund, tror jag då.
Ja, just det. Men jag tänker resten av året, när ni inte var på Gotland.
Ja, då bodde vi i Stockholm.
Då bodde ni i Stockholm.
Ja.
Ja.
Antingen var det på Poresund eller annars var det i Lärbro.
Just det. Hur var de somrarna? Vad minns du?
Jo, det var jättebra där, och de som tog hand om den där, de hade ju gårdar och så där. De var jättesnälla. Ja. Mm. Man fick ju göra allt möjligt där. Jag var med i allting, och de hade höns och allt möjligt, och kor och hästar, och sen var man och fiska. Men det var roligt faktiskt.
Ja. Men du, det hände något med dialekten, va? Visst var det så?
Ja, och det var det då, när vi skulle åka hem därifrån, så pullde ju den där, familjen, eller jag kommer inte ihåg om det var pappan eller mamman. Därför de hade ju också ett barn där, en tös hade de.
Mm.
Ja, men jag kommer inte ihåg liksom vem det var som åkte då. Men man fick ju inte åka i den där båten då själv.
Nej.
Därför det tog ju då, det tog 6-8 timmar då på den tiden.
Mm.
Ja, fast så skulle vi åka till Nynäshamn då. Ja, och sen då när vi kom till Nynäshamn, så var min farmor och min mor och skulle ta hand om oss där, och så skulle vi åka till, vad heter det, Stockholm då, med tåg. Det var ju tåg på den tiden där då.
Ja.
Ja. Och de förstod inte vad vi sa, nej. De trodde vi var några utlänningar. Nej, de förstod inte ett enda ord vad vi sa, nej. Ja. Och farmor undrar liksom, vad det hänt med barnungarna då? Eller barnen, tror jag.
Ja.
Ja. Och sen då, man hette den där, sen började vi i skolan då.
Ja.
Det är samma år. Och man hette det, då förstod inte de, då trodde de klasskamraterna att vi var utlänningar. Jo.
Oj, oj, oj. Det var spännande att få höra, så snabbt det ändå kan gå när man är barn, eller hur?
Ja.
Ja.
Och sen då, på 70-talet så träffade min en gotländ tjej, eller halvgotlänning var hon.
Ja.
Och sen då, jag var på skolresa där på 60-talet också då. I mitten på 60-talet, men han träffade en tös då.
Ja.
Och sen då var vi några gånger, jag åkte med han då till Gotland och det. Sen köpte mina syskon, eller två syrror, de köpte hus på Gotland. Och sen då, då tänkte jag liksom, och då träffade jag en gotländ tjej på mitt jobb. Så vi har varit tillsammans nu i 38 år då.
Ja, för jag tyckte mig höra lite gotländska ändå hos dig. Så tänkte jag, undra om det har suttit kvar sedan du var så liten. Men då har jag en förklaring nu.
Ja, nej, men vi har haft en gård och det är liksom...
Jag förstår.
Ja.
Du, Nisse, vad fint att få höra om den här lilla dialektresan som du ändå gjorde där när du var ung där på...
Nej, men jag kom på det där, för det var en liten rolig grej.
Ja, det var det.
Ett minne då.
Det förstår jag. Och det passade perfekt in i kvällens program med barndomsminnen. Stort tack för att du hörde av dig, Nisse. Ha det så gott nu.
Tack så mycket.
Ha det fint. Hej.
Ja, tack.
There's a rumble, mountains crumble, while you break apart inside. There's no escaping the sounds it's making, the noises in your mind. But if you let your heart be patient.
På E4 E20 Södertäljevägen, där vid trafikplats Moraberg 144, där ligger ett påkört viltdjur i vänster körfält, och det här då i riktning in mot Södertälje. E4 20 Södertäljevägen, trafikplats Moraberg, alltså i riktning mot Södertälje. Det ligger påkört vilt i vänster körfält. Sedan tidigare E4 E20 Essingeleden vid trafikplats Gröndal där i riktning mot Uppsala. Det skedde en olycka där tidigare, vilket gör att det fortsatt är köigt på Essingeleden där i riktning norrut mot Uppsala alltså. If you're patient and you keep on waiting, the silence speaks to you. Yeah, if you're patient and you keep on waiting, the silence speaks to you. And if you let your heart be patient, you can hear the silence then. There is nothing wrong with the way.
Banna Sonna Band, Frida Örn och Kalle Moreus är det som du hörde där. Till the Music Starts Again heter låten. Vi pratar varma barndomsminnen i Karlavagnen. Vi ska hålla oss kvar här i Göteborg, för där har vi Liselott Bergqvist. Hallå där, Liselott.
Hej på dig.
Hej. Du har ett, vad ska vi säga, ett brödminne, va? Så kan man väl säga.
Ja. När jag bodde uppe i Lysekil så bakade min mamma väldigt mycket bröd. Det var ju väldigt gott när man växte upp med det. Men sen när man kom ner till Göteborg och hälsade på mormor, så fick man köpebröd. Och det var en väldigt god känsla, kan jag säga, som 7-8-åring att komma ner och få det. Ja, det är med verkligen minne det här med från att vara hembak till att Få
köpa bröd, kan jag säga. Alltså, vet du, Liselott, jag kan känna igen mig så otroligt mycket i detta. Min mamma bakade jättemycket bröd. Alltså, det var surdegsbröd på längden och tvären. Och vi åt ju det, men jag minns också de gångerna som vi var hemma hos, jag var hemma hos någon kompis och sådär, så fick man något köpebröd eller någon rostad macka eller sådär. Och jag kommer ihåg att det var som att, alltså, det var det godaste jag ätit på något sätt. Jag kan inte ord beskriva. Och idag är det lite lustigt, för idag bakar jag själv väldigt mycket faktiskt. Mm. Hur är det med dig?
Jo, men jag är med. Min mamma gick bort 2023. Och efter det så har jag väl även när jag flyttar hemifrån bakat väldigt mycket. Så att jag bakar för min dotter också nu då, som tycker det är väldigt gott när det är baka, så vi liksom nisso till och ville ha köpebröd sen efter ett tag också, men nej, hon uppskattar det väldigt mycket faktiskt, det här med att man bakar och har det här, både bullar och kanelbullar, eller ja, all typ av bakverk, om man säger så, det man gör då, va?
Du, om du tänker tillbaka där när du hälsade på, var det mormor du åkte till då, när du fick köpebröd? Och den känslan, vad hade du på? Var det bara smör eller vad på mackan?
Nej, men det var det nog. För att få helheten av brödet. Så det var nog bara smör. Jag har inte mycket räna pålägg eller ost eller sådär. Nej, inte.
Kan du få tillbaka den känslan idag om du skulle äta på samma sätt?
Ja, men absolut. När man står vid köksön här hemma och bakar. Absolut. Det är en häftig känsla, ska jag säga, när man kommer tillbaka. För det blir som en sån här barndoms backslash eller backs tillbaka liksom, så här, att man får det. Det är en häftig känsla faktiskt.
Jag tror jag kan förstå den känslan som du har. Liselott, vad fint att vi fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Ryan Paris med Dolce Vita som du hör här i Karlavagnen. Vi pratar barndomsminnen. Jenny Pettersson bjuder också på ett sånt. Hon skriver, vintern sommaren 85 så var jag 10 år gammal och i den lilla byn Åfors som jag växte upp i skulle filmen Mitt liv som hund spelas in. Många av scenerna spelades in i grannhuset och nästan alla i byn blev på ett eller annat sätt engagerade. Jag och flera kompisar var statister i filmen och när vi var lediga red jag och en kompis runt på varsin häst i byn som värsta cowboys. Killen som fick grönt hår i filmen knackade en dag på dörren och frågade chans. I min skola spelades också in scener. Ja, detta var en riktig Pippi Långstrump sommar, skriver Jenny. Tina Turner, the best. Det blir Tina som avslutar Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Ni som har delat era fina barndomsminnen. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. Slussade gjorde Stefan Garid och Nova Norell. Digital redaktör det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist valde musiken. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent det var Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrski. Och efter Ekot då blir det Vaken i P3 och P4. Med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Ha en fin natt nu. Tack. Hej.
Ekot vid midnatt. Också ikväll har SVT tekniska problem som påverkar både sajten och appen. SVTs presstalesperson Johan Klebom säger att det handlar om en överbelastningsattack.
Det är en överbelastningsattack som är riktad mot SVT idag igen. Som det har varit flera gånger på sistone.
Tror du att den har någon koppling till belastningsattacken i söndags?
Nej, det går inte att säga någonting om. Det har vi ingen aning om.
Det är oklart när problemen ska vara lösta. Attackerna utreds både av SVT och av MSB. I Örebro har det under kvällen varit rejält stökigt i området Adolfsberg. Hundratals minderåriga ungdomar hade samlats där efter skolavslutningen under dagen. Örebropolisen berättar om skadegörelse, fylla och bad dessutom under kvällen vårdnadshavare att hämta hem sina ungdomar. Aktivisten Greta Thunberg är nu tillbaka i Sverige igen efter att ha avvisats av Israel. Hon och 11 andra aktivister var på väg med ett fartyg mot Gaza när det bordades av Israel på internationellt vatten. Efter förhör så deporterades 4 av dem, däribland Thunberg. Så här sa hon när hon landat på Arlanda.
Ja! jag känner mest är oro för den fortsatta utvecklingen och de fortsatta systematiska folkrättsbrotten och krigsförbrytelserna som Israel gör sig skyldiga till.
Säger Greta Thunberg. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom bett en federal domstol att stoppa president Trumps utplacering av marinkåren och nationalgardet i Los Angeles och också stoppa att de ska kunna hjälpa till med räder mot migranter. Newsom skriver på X att Trump använder USAs militär mot amerikanska medborgare och att domstolarna måste stoppa dessa olagliga handlingar. Ekot med Daniel Wockner.
Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
Det här är Vaken med P3 och P4.
Och i studion i natt Peter Sundberg och honungsreporten Lisa Friberg. Sam Fender med arms length, och på en armlängds avstånd finns både Lisa Friberg och vårt honungstest som pågår just nu. Vi kommer återkomma kring det lite senare när testet är klart, och vi kommer lägga upp det på Vakens Instagram. Vi har filmat testet som snart ska avslutas. Du, Lisa Friberg, när din kille kommer hem efter en dag på jobbet, hur skulle du säga att han
reagerar när han ser? Hur blir han liksom? Om du försöker liksom ta ett steg bort nu från dig själv som person, försök vara lite objektiv. Hur blir han när han ser dig?
Hallå?
Ja.
Okej. Okay. Jag trodde inte jag hade någon mic.
Nej.
Han ser inte mig. Han kollar, alltså barnen...
Okej, men när han ser dig, vad händer då? När du har kommit in så långt i ditt hem att han möter dig, hur reagerar han då? Vad händer med honom? Känner du att han blir uppspelt eller lugn eller vad händer?
Ingenting. Jag vet inte.
Men är det inte så att han kommer in, ser dig om det har hänt något jobbigt på väg från jobbet eller under arbetsdagen? Han ser dig och bara, åh, Lisa, får jag en kram?
Jo.
Ja. Det händer ibland. Mm. Ja. För det har kommit en ny studie som Time Magazine har publicerat. Och en färsk rapport då, som de publicerar, avslöjar att 72% av alla män som man har studerat upplever minskade stressnivåer när de ser sin flickvän.
Ja, Frans var inte med i den studien.
Det tror jag faktiskt att han...
Nej, jag tror inte att han blir mindre stressad av mig.
Nej, det tror jag inte.
Jag tror inte att jag har den... Jag har aldrig haft en inverkan på folk, att folk vill lugna mig.
Så han är en del av de 28% som inte blir lugnare av att se sin bättre hälft. Men i alla fall, närvaron av den bättre hälften verkar ha en lugnande effekt enligt den här studien. Och det tror man har... Alltså grundas i någon slags känslomässigt stöd som man får av sin bättre hälft. Det är också någon slags känsla av tröst. Och så är den här... oxytocinfrisättningen som vi pratar om så ofta nu för tiden. Ja. Många, många studier som har med känslor och så att göra, även med husdjur och annat, har ju med det här oxytocinet att göra.
Alltså jag tror han blir glad. Mm. Vi har ju kul ihop och vi älskar varandra. Men lugn är inte rätt ord.
Men kan han ibland känna att han ser det och vill få tröst? Han ser din kind absolut. Och tänker, det här kommer jag... Jag tror nog att han skulle kunna vara en del av de här 72%. Jag tänker ju på saker som du har berättat för mig.
Mm. Ja, men
tror
absolut.
Jag faktiskt ändå att han är det. Det är som att du inte vill det. Det är som att du känner...
Nej,
att...
men det är för att jag känner väl ett motstånd kring att vara den här klippan som jag ibland känner att jag inte kanske...
Du vill inte vara det?
Nej. Mm.
Ja, men du, jag tror att du är ändå, i alla fall om han är en del av de här 72%.
Jag gillar inte ansvar.
Nej. Hur som, så belyser det här i alla fall relationernas kraftfulla roll för mentalt välbefinnande. Så att en relation med en annan människa är ju jättehälsosamt för ens kropp. Och vi vet ju det med andra studier att en av de värsta saker som finns är ju ensamhet för hälsan. Det finns ju studier som visar att det är bättre att ta några cigg varje dag än att leva helt ensam.
Om man inte är självvald ensamhet.
Exakt.
Alltså för att mina båda föräldrar har valt till exempel att leva själva nu.
Och sen kan det ju vara också så att man har ett stort socialt nätverk och sånt som väger upp det.